Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag har jeg med en gjest helt i Sverige. Velkommen til Pengesnakk podcast, Isabella Amadi.
Åh, tack så jättemycket. Superkul att få vara med i din fina podd.
Kan du börja fortelle, vem är du? Det stora spørsmålet.
Jag är världens slösigaste människa. Nej, jag skojar. Det är jag inte. Jag är helt hooked på sparande. Jag tycker det är superkul med pengar och privatekonomi. Men så har det verkligen inte alltid varit för mig. Utan jag var sjukt ointresserad till en början av min egen privatekonomi. Men upptäckte börsen för typ 4 år sedan. Och på den vägen är det. Och jag personligt, ja, svensk hör ni, så du får liksom säga till mig om jag slänger mig med ord som inte går hem i Norge.
Det ska jag göra.
Och jag har 2 barn, 2 småbarn som är 3 och 5 år, bor i Stockholm, jobbar med på ett mediaföretag med poddar. Jag driver min egen podd Smarta Cash och så frilansar jag också som ekonomijournalist.
Du sa du har en egen podcast om pengar. Varför har du det?
Ja, den startade jag egentligen lite i samband med mitt eget ekonomiska uppvaknande. Jag själv kände så här, det är så svårt med börsen. Men jag tog tag i det när jag var föräldraledig med min yngsta dotter och satte mig in i hur saker funkade och kände att men gud, det här kan jag verkligen få koll på. Jag spanade runt lite bland kompisar och de var också så här, nej, börsen, det är ingenting för mig, och liksom var så här avigt inställda precis som jag hade varit. Och då tänkte jag liksom, det här är ju mycket lättare än vad folk tror. Varför är det inte fler som investerar? Jag tittade lite på ekonomimedia, tyckte att det var väldigt så här, gubbigt. Mycket så här, äldre män i kostymer, väldigt tråkigt generellt. Så då bestämde jag mig för att jag skulle starta min egen podcast. Och i den intervjuar jag bara kvinnor och det handlar om ekonomi på en massa olika sätt. Alltså det är både börsen och sparande och budget och sådana saker. Men det kan också vara annat, typ... hur pratar man pengar? Jag har intervjuat en retoriker. Alltså, hur fungerar vi med pengar? Då har jag pratat med beteendevetare och psykologer. Hur gör vi med liksom barnen och deras sparande? Och, ja. Så alla olika perspektiv på pengar.
Men vad var det som gjorde att du en dag vaknade och tänkte börsen? Jag ska investera på börsen, när du aldrig hade varit intresserad i privatekonomi förr?
Ja, alltså jag fick ju en slow start. Kanske för 10 år sedan så hade jag liksom en större summa pengar som jag tänkte att ja, men de här pengarna behöver växa till sig. Jag visste själv inte riktigt hur, så då öppnade min man ett konto på en av de nätbankerna som är liksom populära i Sverige. Och han investerade i både aktier och fonder åt mig, och sen så lät han det i princip vara. Och jag loggade verkligen inte in och kollade hur det gick heller. Sen fick vi barn tillsammans och han startade deras barnspar. Men när den yngsta då föddes, då jobbade han och jag bara, men hallå, du måste skaffa ett barnspar till lilla också. Han bara, men jag jobbar, kan inte du göra det som är föräldraledig? Och jag sa, nej, det kan jag verkligen inte. Alltså, hon kommer inte ha några pengar kvar. Alltså, allt kommer förloras, det kommer bli katastrof. Och han bara, varför skulle det bli det? Bara gör det. Jag bara, sådär, jag fick nästan lite panikkänsla. Och det var då jag kom igång och bara, okej, men... Han är inte ekonom, jag är inte ekonom. Varför skulle jag egentligen vara så himla mycket sämre? Jag tycker ändå jag är ganska allmänbildad när det kommer till andra saker. Men ekonomi kändes liksom så främmande på något vis. Så det var liksom det som blev skjutsen. Och jag tänker det är så himla knäppt att jag har så här outsourcat sparande egentligen till min man i många år. Även om jag sparat själv på sparkonto, så investeringar och liksom de framtidsplanerna, det gav jag till honom, även fast han egentligen inte är mer kompetent än vad jag är.
Nej, jag tror det är ganska vanligt också. Men nu är du ju upptatt av, eller egentligen har du hela tiden varit upptatt av att tänka framöver och spara, även om du gjorde det på sparkonto. Varför är du så upptatt av att tänka framöver i ekonomin? Inte vara lite mer YOLO?
Ja, alltså det är jättehärligt verkligen att leva här och nu. Men för mig så blev det verkligen ett wake-up call det här med att få barn också. Alltså, för då är det inte bara min framtid heller som står på spel, utan det är också deras barndom, uppväxt och möjligheter sen i livet. Så det är en jättestor drivkraft för mig att verkligen trygga framtiden. Alltså jag vill ha pengar för att också kunna leva här och nu, fast leva här och nu i framtiden.
Det var en fin måte att se det på. Du sa du intervjuer kun kvinnor i podcasten, och där regner jag med att det är kvinnor som är målgruppen till att höra på podcasten också. Varför bränner du speciellt för kvinnor och ekonomi?
Ja, nej men alltså, det utgår ju egentligen från mig själv och min egen lilla värld, där jag upplevde att just aktier och fonder inte var så himla aktuellt för många av mina tjejkompisar. Och sen när jag lärde mig mer så ser man ju att alltså, i Sverige så är 6 av 10 aktieägare män. En ännu större andel av kapitalet tillhör män. Jag tror att det är upp mot 70% av börskapitalet tillhör män, ägs av män. En grej som skrämde mig ganska rejält är att kvinnor har mycket lägre ekonomiskt självförtroende. Alltså vi tror att vi är sämre. Men när jag tittar på typ studier som Avanza, nätbanken Avanza har gjort, då visar det sig att trots det här usla ekonomiska självförtroendet kvinnor har, så presterar vi lite bättre på börsen. Det går liksom inte ihop.
Nej, jag har sett det samma i Norge, att det är fler män som investerar, men när kvinnor först gör det så är de bättre på det.
Ja, det är så här. Kvinnor borde ju hålla mer i pengarna i så fall och liksom vara de som fattar de här investeringsbesluten. Ja, kanske. Men jag vet inte. Men det finns ju verkligen, det är ju en viktig jämställdhetsfråga, ekonomi. Det är ju en av de viktigaste aspekterna egentligen av jämställdhet. Att kunna liksom ha makt över sitt liv. Och makt får man ju faktiskt med pengar idag. Och det sträcker sig ju också till ekonomin. Och det är i vardagen, för framtiden, för familjen. Det handlar ju om lön, det handlar om... Ja, det är ju så många olika delar. Och ju mer pengar, desto mer kan man bestämma själv.
Mm. Vi ska snacka lite om familjeekonomi idag. Och då lurer jag lite på sån. Dine, mine, våre. Alltså, når i ett förhåll ska man tänka mine och dine pengar? Och når ska man säga, nå är det våre pengar?
Ja, jag tänker mig att det handlar väldigt mycket om vilken typ av relation man lever i och vad man ser som sitt gemensamma. Har man just träffats, då är det ju allra vanligast såklart att man har sina egna separata ekonomier. Men redan där så kan ju massa svårigheter uppstå. Alltså när man känner att det börjar skapas en obalans. Ja, jag betalar alltid. Det känns inte rättvist. Eller åt andra hållet, när man bara blir bjuden på saker, då kan man känna att man befinner sig i ett underläge. Så hur vi är med våra pengar i vår relation, tänker jag mig också sen... kan skapa en dynamik i förhållandet där man känner sig tacksam eller skyldig eller att man ger för mycket och sådana saker. Så jag tänker mig att var man än är i en relation behöver man ju prata om det såklart. Men sen så jag tror att för många så aktualiseras ju en gemensam ekonomi när man flyttar ihop. Och där får man ju ställa sig frågan, hur ska vi göra? Ska vi ha separat ekonomi eller ska vi ha gemensam?
Ser du någon fördelar och ulemper med separat och felles ekonomi?
Ja, jag tänker mig att man får ju titta lite på de olika förutsättningarna som de två individerna i en relation har. Det bästa i en relation är ju att man kan hjälpa varandra hela tiden. Det kanske är en period i livet, jag pluggar och min man jobbar mer. Då kanske han skulle kunna ta en större del av hyran till exempel. Vem vet, han kanske då hamnar i arbetslöshet någon gång. Då kanske jag kan vara den som tar en större del av hyran. Jag vet att vissa har ju den idén att man delar typ rakt av du tar halva boendekostnaden, jag tar hälften och så. Vissa använder sig av procentuell uträkning om man har en väldigt stor skillnad i inkomst till exempel. Om jag tjänar 30 000 kronor och min partner tjänar 50 000 kronor i månaden. Okej, men då kanske det inte känns rättvist att så här, en så stor andel av min lön ska gå till bostad när då blir en ganska liten andel för hans lön. Och då blir det ju lätt att den ena kan liksom konsumera hur mycket som helst och spara jättemycket till framtiden. Och om man skiljer sig så kommer den ena ha en stor påse pengar och den andra ha en ganska liten. Så kan man ju tänka också.
Och hur gör man det helt konkret hvis man ska gå efter en procentsatsfördelning?
Ja, då får man ju då titta på, säga att man har ett gemensamt boende. Då slår man ju först ihop alla fasta kostnader som är gemensamma. Så jag tänker mig hyra eller bolån, alltså bostadskostnaderna. Typ el, försäkring, man kanske gör en snittsumma på maten om den ska ingå där också. Och ponera att den här summan blir 10 000 kronor då, för att det är lätt att räkna med. 10 000 kronor, och om jag tjänar 30 000, då blir ju det 33% av min lön som går till mina fasta utgifter. Medan om min man tjänar 60 000 kronor, ja, för honom så blir det ju då bara typ 16,6% av hans lön som går till de fasta kostnaderna. Alltså han får ju ett jättemycket större spelrum att göra andra saker, roligare saker eller sparande eller vad det nu kan vara. Så då får man ju helt enkelt justera upp. Okej, om vi båda då ska ha det här, då får man räkna ut vad blir den summan så att vi båda kan betala samma procentandel av våran lön till de fasta utgifterna. Och jag ska inte ge mig på att räkna ut det nu.
Det ska du slippa. Når det gjelder det å ha muligheten til å skilles. Jeg tenker jo at alle kvinner, og menn, egentlig alle par, alltid må tenke at man har råd til å gå ifra hverandre, selv om det jo ikke er gøy å tenke på. Er det noe du råder dine lyttere og følgere til?
Ja, altså, jeg tycker det er en så... Altså, det her er en grej som berør meg sjukt mye faktisk. At kjenne at man er fast i en relasjon for at man av økonomiske skäl ikke kan separere, det er jo bare fruktansvärt. I värsta fall er du fast i en relasjon som er destruktiv på något sätt, vilket ju krossar en emotionellt. Och det är ju inte, ja, det är ju obviously inte bra. Och jag läste en undersökning från Fredrika Bremer-förbundet som är så här jämställdhetsförbund typ. Och de såg att 6 av 10 kvinnor oroar sig för sin bostadssituation vid en eventuell separation. Och bostad är ju den stora utgiften för många. Och att känna att mer än hälften känner att de kanske inte kommer klara bostadssituationen om de skiljer sig, det är ju liksom bara hisnande. Och jag tänker mig att den viktigaste gåvan man kan ge till sig själv, det är ju en trygghet i form av ett stort sparande som du har att ta av för att kunna skilja dig. Och behöver inte heller bara skilja sig. Alltså, man kan ju prata om ett så här frihetskapital. Alltså, många säger så här fuck off-kapital. Jag tycker det är lite grovt, men ett frihetskapital.
Ja, det hörtes lite mer fint ut. Frihetskapital, vad menar du med det?
Ja, men det jag menar med ett frihetskapital är att du ska ha friheten att välja själv. Och det kan vara att välja att lämna en relation, men det kan också vara att välja att lämna ett jobb som du inte trivs på. Kanske då söka jobb i några månader men ändå veta att du klarar dig, eller råkar bli uppsagd och veta att du klarar dig. Du kanske är sugen på att flytta och byta stad. Att ha ett kapital där som finns och kan stötta upp i den eventualiteten, det för mig är ett frihetskapital.
Men tänker du då att du har en bufferkonto och så har du ett annat som är frihetskapitalet, eller är det samma?
Jag kan berätta hur jag gör.
Ja, gärna.
Jag har massa olika konton, så det här kommer kanske bli lite förvirrande. Men på sparkonto så har jag en en buffert på, på samma bank där jag också har min lön. Och det är ett buffertkonto där jag tar av för sådana här grejer som händer lite oftare. Typ, det blir jul, födelsedagar, alltså de extra dyra sakerna som kan komma att uppstå i vardagen. Sen så har jag ett gemensamt familjesparande på sparkonto med min man som typ har lite samma syfte som mitt eget sånt buffertkonto. Sen så har jag då ett semesterkonto där jag sparar till semester och det är också på sparkonto och det är för att semester är så jäkla viktigt för mig. Jag måste bara få resa och känna att jag kan liksom leva när jag inte jobbar. Så de pengar så jag får spara varje månad på det kontot för att bara kunna gå wild när det är dags. Men sen så har jag liksom på nätbanken så egentligen har jag faktiskt två, men jag kan prata om den ena som är den jag tycker är liksom mest aktiv, och där har jag dels ett sparkonto för mig själv där jag sparar buffert långsiktigt men ändå med en möjlig kortare sparhorisont än vad jag tänker med mina investeringar. Och det är ju, jag har det dels därför att det är lite högre ränta på pengarna, men också för att jag inte ska börja liksom nalla av de pengarna.
Så de ja, där är det lite längre bort.
Exakt, det tar liksom ja, men en halv dag eller en dag att föra över, så man kan inte liksom vara så här spontan där. Och det är väldigt bra tycker jag. Och sen så har jag ett liksom stort ISK-konto. Har ni ISK i Norge?
Nej, vi har ASK.
ASK, ja.
Aktiesparekonto.
Ja, då har jag ett ASK på där jag har liksom en jättestor pott. Och det skulle jag väl säga är mitt liksom frihetskapital egentligen. Det är ett sparande utan mål, utan slut. Där jag sparar och investerar varje månad. En fast summa och ibland lite mer. Beroende på liksom, ja, hur var det för någon månad i övrigt. Och sen så har jag ett pensionsspar, ett eget. Och det var någonting jag startade under föräldraledigheten. För även om vi såklart har allmän pension och tjänstepension och så i Sverige, så gissar jag att jag inte kommer tycka att pengarna är tillräckliga när jag själv går i pension. Så jag tänker, jag börjar redan nu. Alltså, jag puttar in lite pengar där varje månad så får det växa till sig. Och sen sparar jag, har jag och mannen också gemensamt bospar. Och vi vet inte när vi eventuellt kommer behöva de pengarna. Så vi har delat upp det. Dels på sparkonto, dels på, i investeringar.
Men på din egen investeringskonto investerar du i enkeltaktier, fond, rentefond eller lite av hvert?
Ungefär 60-40 till fördel för fonder. Så lite mer fonder än aktier. Och jag hade mer aktier förut. För då kände jag mig också mer engagerad och hade mer tid. Och det var liksom en tid när jag också tyckte det var kul att liksom plocka in nya bolag och sparka ut vissa andra och så. Och nu känner jag att alltså tiden räcker liksom inte riktigt till för mig att ha koll på alla de innehaven som jag har. Så jag har kvar en ganska stor ändå aktieportfölj för att vara halv oengagerad. Jag kanske har mellan 12 och 15 olika bolag i min aktieportfölj. Men de är nästan uteslutande stora, stabila svenska bolag som jag har hyfsad koll på. Och som typ marknaden som sådan och media rapporterar om hela tiden. Så att jag behöver liksom inte själv göra massa research, utan det räcker lite med att hänga med i nyheterna så vet man vad som är på gång. Typ.
Ja, för då är det 15 stora svenska firmar du har investerat i.
Mm.
Ja.
Ja, och Tesla.
Och Tesla. Vi ska snakke lite mer om barn, och jag så att det nettopp var en undersökelse i Sverige om hur dyrt det är att ha ett barn. Var det från 0 till 18 år? Hur mycket kostar ett barn?
Ja, alltså ett barn då under hela dens uppväxt kostar kring 1,5 miljon. Jag tyckte ändå att det var ganska lite, för någon gång har jag hört en siffra på 2 miljoner nämligen. Men det som var intressant med den här undersökningen i alla fall, de kom fram till då att ett barn kostar 1,5 miljon. Och då har de räknat in ja, men allt från liksom, kläder, mat, aktiviteter, födelsedagspresenter, ja, men allt som rör ett barn. Jag tror till och med att de har tagit höjd för att man behöver bo större när man har barn. Så liksom lite så här ökade bostadskostnader också. Men det som fascinerade mig med den rapporten verkligen, det var att bara på 2 år så har det blivit 300 000 kronor dyrare att ha barn. Alltså, vad händer egentligen?
Ja, då är det liksom inflation generellt, eller är det att vi föräldrar brukar mer på barna våra än för, eller bägge delar kanske?
Ja, jag tänker som du. Alltså det borde vara bägge delar. Alltså för att inflationen har ju dragit iväg kanske som värst det senaste året. Men köphysterin, den påverkar ju verkligen oss föräldrar väldigt mycket. Alltså det är så mycket som ska köpas. När jag och min man, alltså när jag väntade första barnet, då skrev min man en lista på saker som vi behövde inför liksom födseln. Det var typ 100 grejer. Och jag var så här, behöver man allt det här? Han bara, det behöver man. Jag bara, det behöver man. Det här måste man ha. Annars är man ju en urusel förälder. Det är klart att du ska ha allt det där. Och sen så blir det ju så att när man väl har fått barn, då inser man ju ungefär vad ens barn tycker om och använder. Jag menar, mina barn har aldrig sovit i en spjälsäng. De har bara vägrat det. Men det la vi många slantar på ändå. Så
så vad slags ting har du gjort för att kutta ned på kostnader till barn och den småbarnstiden?
Alltså jag är ju ett stort fan av second hand. Det är ju verkligen, alltså det är ju sån dröm. Alltså om man inte har börjat med second hand och känner att det är en tröskel, alltså ta bara klivet, för det är som att öppna liksom portarna in till Narnia. Och man bara, det är en helt ny värld. Allting är jättebilligt. Den här idén om att saker typ är ofräscha, luktar konstigt, är noppriga. Alltså det stämmer inte. För att det är så mycket saker, kläder, inredning i rörelse hela tiden. Så saker är typ inte, alltså de har inte ens hunnit bli dåliga. Det är inte sunkigt, utan det är jättefina saker som man liksom köper till en spottstyver av ursprungspriset. Så det är ju världens bästa. Alltså jag kan ju bara jämföra med när jag fick mitt första barn och vi köpte allt nytt. Alltså allt från liksom sådana små sparkdräkter till liksom möblemang, vagn, alla de här grejerna. Till liksom barn två. Alltså hon kommer inte kosta 1,5 miljon, för att hon har ju fått liksom, hon har ju både fått ärva och jag har köpt massa second hand till henne och massa second hand till dottern. Alltså det gör underverk för plånboken.
Verkligen. Men vad med sparing till barn? Du sa att du begynte att spara med en gång de var nyfödda. Varför gör du det och hvordan gör du det?
Så vi investerar till våra barn. Så jag har ett barnspar i min nätbank där jag investerar i fonder. En typ fondportfölj om ungefär 5 fonder. Och där har jag typ en global indexfond, en Sverigefond. Jag tror jag har en hållbarhetsfond och en teknikfond och någon annan. Och min man har ungefär samma då. Och vi sparar i en sparform som heter kapitalförsäkring. Jag vet inte om ni har den i Norge. Ja, men det som i alla fall är det härliga med den här kapitalförsäkringen. Då sparar man i sitt eget namn. Men, vilket gör att man själv har makten över de pengarna alltid. Så även om barnet sen fyller 18 så kommer det vara jag som kontrollerar pengarna fortfarande. Till skillnad från om man sparar i barnets namn. För då är det ju läskigt att barnet får ju de pengarna då, när de blir 18 år. Vad ska du göra då? Ja, så vi sparar i vårt eget namn. Men det braiga med den här kapitalförsäkringen är att man kan då öronmärka pengarna till en förmånstagare. Och då har jag ju satt barnen som förmånstagare i den här kapitalförsäkringen. Så om jag dör, då kommer pengarna gå till barnen och de kommer inte gå till dödsboet. Så att liksom, säg att jag skulle gifta om mig och dö. det vore ju jättetråkigt om min nya man fick mitt barnsparande då. Alltså jag vill ju ändå att barnen ska ha dem. Ja, typ så. Men planen är ju lite att, alltså min plan är inte att de ska få en jättestor klumpsumma egentligen. Utan jag tänker mig att det här är pengar som kommer användas till de stora händelserna i livet. Säg att någon av dem vill plugga i ett annat land eller så, och det är en liksom betalskola. Ja, men då kanske jag kan vara med och betala den helt enkelt. Eller säg att de har ett sjukt dyrt intresse, typ hockey, vad vet jag, häst, annat som kostar mycket pengar. Ja, men då kanske man kan använda lite av pengarna till det också. Och så såklart en bra start i livet. Ja, men det är ju jättehärligt om man kan typ så här prisa ett körkort eller hjälpa till liksom vid tillfällen. Men jag tänker samtidigt att, alltså jag vill inte bara ge heller. För att jag tänker mig att den bästa skolan är att få kämpa för sina pengar själv.
Mm.
Jag vet inte. Hur tänker du?
Nej, jag tänker samma. Jag sparar till mina barn. Fordi vi får barnetrygd hver måned. Och jag tänkte, jag trenger ikke det til noe, så jeg sparer det til mine barn. Men samtidigt så har ju jeg fått en god økonomisk selvtillit av å spare, av å jobbe, av å klare ting selv. Men samtidig, boligprisene blir høyere og høyere. Så jeg har ikke en konkret plan, men jeg sparer også i eget navn for at de ikke skal bruke opp alle pengene på en sydentur når det 18. For det i hvert fall ikke min plan med de pengene.
Nej, exakt. Ja, alltså just bostadssituationen är ju en jättestor oro i Sverige också. Alltså det kostar så sjukt mycket. Du behöver en jättestor kontantinsats för att få köpa. Hyresmarknaden är rätt kast. Det finns liksom inte tillräckligt med hyreslägenheter. Så att det är jättesvårt att komma in. Samtidigt... jag vet inte. Jag har också en känsla av att saker löser sig. Alltså det gör ju ofta det. Alltså det kanske inte är så hemskt att bo i liksom andra hand eller liksom hyra in sig hos en kompis eller sådana saker. Alltså det är ju lite det som hör ungdomen till också. Inte att bara få en vräklägenhet för att mamma är så himla bra på att spara typ.
Nej, inte sant. Vad lär vi dem då? Jag vill ju lära dem att jobba för pengar och att ting inte kommer av sig själv. Men jag har sparing till dem, det har jag.
Ja. Och samtidigt vill man ju ge dem det allra bästa och att de ska leva det bästa livet någonsin. Så det är en svår balansgång.
Verkligen. Tänk att starta sitt vuxenliv med allerede den fuck you-kapitalen, eller vad kallar du det? Frihetskapitalen. Mm. Att man då kan göra vad man vill och inte tänka, jag må välja den utdannelsen på grund av lön. Eller jag har inte råd till att göra det jag egentligen vill. Vad sker då hvis man kan bara välja ut från intresse och värdier och inte måtte tänka på pengene? Jag vet inte. Det kan gå bra, det kan gå dåligt.
Verkligen. Alltså jag tänker mig, alltså rika människor är ju egentligen inte lyckligare. Så att hur man än gör så måste ju barnet fortfarande hitta sin egen väg typ. Men ja, pengar hjälper.
Pengar hjälper. Har du börjat att tänka på ukepengar eller snackar du med barna dina? Nej, bägge dina går i barnhagen.
Ja, båda är ju i barnhage. Så de är ju små, men min femåring, hon är ganska med på noterna ändå. Och jag tycker att mycket så här vardagsgrejer sätter sig hos henne. Liksom, alltså, jag tror hon börjar haja begreppet liksom att prioritera. Även om hon kanske inte skulle säga prioritera, så kan hon fortfarande... För jag brukar inte säga så här... Nej, vi har inte råd när hon pekar och tjatar. Utan jag brukar försöka hitta ett annat sammanhang för henne att förstå varför man inte kan köpa alla saker man ser hela tiden. Så typ är man i leksaksaffären säger alltid åt henne. Och så, bra, oh wow, vilken fint. Den sätter vi upp på din önskelista. Så hon förstår att man får fina saker när man firar någonting speciellt. Man får inte fina saker varje dag. Vi brukar spela ett spel som är så här... Alltså ett mobilspel. Det här är egentligen jag som gillar det här mobilspelet som heter Diner Dash. Men där i alla fall, då sparar man... När man klarar en bana får man en stjärna, så måste man samla stjärnor då för att sen köpa i spelet då, liksom nya attiraljer till sin värld. Och ibland får man också en nyckel. Så nycklarna, de är väldigt sällsynta. Så när vi sitter där med det där spelet, alltså jag märker hur poletterna trillat ner för henne någonstans. För då sitter hon och räknar bara, okej, den här kostar 2 stjärnor. Men den här kostar 2 stjärnor och en nyckel. Är den verkligen värd? Hon bara, nej, vi sparar på nyckeln så att vi kan fixa till båten sen. Jag bara, ja, det låter jättebra. Och jag blev typ lite stolt. Jag bara, gud vad hon resonerar bra.
Härligt. Men sånn i hverdagen, bruker dere budsjett hjemme hos dere? Har dere en viss sum avsatt til mat, klær?
Altså, vi er så dårlige på å budgetere. Vi har en budget, og vi forsøker liksom følge den her budgeten, men jeg tror at altså, det faller lite på at vi ikke oppdaterer budgeten tilrekkelig ofte. For det er ganske lett liksom å sette seg og skrive ned. Ok, men de faste utgifterne, de er jo selvklare liksom. Men det är väldigt lätt för att just matkostnaderna drar iväg och det är ju liksom inflationen som har gjort att allting har blivit så mycket dyrare och man har liksom inte riktigt hunnit med den prisökningen som har varit för det, alltså, det har varit så sjukt mycket dyrare i Sverige nu på senare. Det är liksom, jag fattar inte, folk fattar inte. men alltså, tänk mig, alltså just i en gemensam ekonomi så har det varit jättebra för mig och min man att göra budgetar tillsammans, speciellt under tider av föräldraledighet. För då har det ju liksom framkommit hur jättestor andel av den föräldrapeng jag har fått som har gått till bara hus, hem och barn. Och att han kunde ju sitta och liksom fortfarande liksom beställa hem en ny jacka. Äta luncher ute och jag bara, fast jag står hemma och kokar makaroner varje dag för att jag har inte råd att gå ut och äta lunch som du. Han bara, oj, har du inte? Men nej, det har jag inte. Så jag tänker mig att det är så himla viktigt, alltså det bästa med en budget det är ju att det skapar en öppenhet kring ekonomin, alltså det är ju en, alltså en icebreaker typ, okej, låt oss prata, vart går våra pengar liksom.
Og en annen ting som er sånn likestillingsspørsmål med lønn, kvinner og lønnssamtale. Kan du fortelle noen tanker rundt, er vi damer dårligere på å ta den praten med sjefen?
Kanskje at kvinner kan være forsiktigere når de setter sine lønanspråk. Kanskje at det finnes et visst dårligt självförtroende. När man pratar lön med sin chef. Jag vet inte. Oavsett så tänker jag att det är inte kvinnors fel. Alltså det är ett stort systemfel. Alltså det är ett strukturellt problem att kvinnor inte har lika lön för lika arbete. Och det handlar inte om att vi måste gå in och göra bättre ifrån oss egentligen i löneförhandlingen. Så det handlar om att vi på en strukturell nivå måste få upp värdet på kvinnodominerade yrken så att lönerna där stiger. Jag tänker liksom vård, omsorg, skola där många kvinnor jobbar för lägre löner. Jag tänker mig också att arbetsgivare har ett jättestort ansvar att se till att det är jämställda löner på deras företag så att man jämnar ut de skillnader som finns. För absolut, individuell lönesättning kan ju vara liksom jättebra att man får lön efter prestation. Men om alla kvinnor per automatik då får lite lägre än männen, det är ju inte så att kvinnor är sämre på sina jobb än vad män är på sina jobb. Utan vi är olika bra på olika saker och det har ju inte med våra kön att göra. Så att ja... Några liksom knep finns väl säkert liksom för hur man ska som individ tänka för att få upp sin lön. Men det stora, alltså problemet är ju större än så.
Hvis du ska ge lytterne en uppgave för att förbättra sin ekonomi eller tankesätt runt pengar, vad tänker du att du vill säga till de norska lytterne?
Alltså... Jag tror att kunskap är typ steg nummer ett. Alltså för att våga gå in på börsen och börja investera. Läs på, lär dig lite, ta makten i egna händer och börja göra, inte bara tänka på det. Alltså för när man börjar ta sitt första steg, man börjar fatta grejen, man gör kanske något misstag men det går också lite bra. Då öppnar sig också en helt ny värld och man får upp ett väldigt stort intresse. Och det intresset ska man bara elda på så mycket man kan. Och en dag så kanske liksom både Norge och Sverige är fullt av sparpoddar som din och min. För att alla vill prata pengar. Så alltså, det är också typ ett tips. Alltså prata mer pengar generellt. I sin relation med sina kompisar. Prata om de här jobbiga frågorna som okej, men hur får man upp sin lön då? Eller hur gör du och din partner med hushållsekonomin? Vem betalar? Är det rättvist? Vad är egentligen rättvist när det kommer till pengar? Så ja, öppna upp.
Och för vi säger ha det, kan du fortälla vad podcasten din heter, hvis någon vill höra mer från dig och dina gäster?
Ja, välkomna in och lyssna på mer svenska. Smarta Cash heter podden och den finns såklart på alla poddspelare typ Apple och Spotify.
Jag kan också lägga en länk i episodbeskrivelsen min. Tusen tack för att du ville vara med i en episode av Pengesnack podcast, Isabella.
Tack så jättemycket, Lisa. Det var en ära. Yeah.